Du lyssnar på Nyckelvittnet av Jörn Lierhorst i översättning av Marianne Mattsson, uppläst av mig, Mattias Linderoth. Bestämt är jag inte så många till men, och för ingen är jag en börda. Dock finns det säkert flera än en som gladeligen skulle mig mörda. Herman Wildenvej. Den kalla luften i den stora tegelbyggnaden hade varit behagligt svalkande. Värmen slog emot Morgan Haukedal när han tryckte upp entrédörren med en väska full av kontanter. Han torkade några svettdroppar ur pannan med underarmen och nickade mot kollegan som öppnade bakdörren till värdetransportbilen. En kort stund stod han med krum rygg och väntade på att dörren skulle slå igen bakom honom. Först när han vände sig om och såg Torger Norkvelle hålla händerna ovanför huvudet förstod han att någonting var fel. Den kraftigare av rånarna gick rakt fram till Torger Norkvelle och slog honom i huvudet med gevärskolven. Torger föll ihop och en smal rännil av blod från ett sår vid vänsterörat bildade snart en röd pöl i dammet på den grå asfalten. Den andra rånaren tryckte automatvapnets mynning mot Morgan Haukedals tinning. Han hörde det mekaniska klicket från automatvapnet när rånaren gjorde en mantelrörelse och förde in en patron i kammaren. Öppna slussen, beordrade han. Morgan Haukedal tvekade, inte länge, men tillräckligt. En kraftig smäll ekade i skåpbilen. En konstig ryckning gick genom Torger Norkvelles medvetslösa kropp. Hans underben stack ut i en konstig vinkel från knät. Rester av den bortskjutna knäskålen syntes innanför de söndertrasade uniformsbyxorna. Morgan Haukedal kände illamåendet stiga när han tryckte in koden som öppnade slussdörren. Närmast instinktivt placerade han sina darrande händer bakom huvudet och hittade en plats på trottoaren som var fri från blod. Där föll han på knä och la sig sen ner. Snabba militärkängor klev förbi hans ansikte medan rånarna hämtade bytet. Sen small det i tre bildörrar. Damm från den torra asfalten virvlade upp och träffade Morgan i ansiktet när flyktbilen drog iväg. Kapitel 1. William Wisting stoppade ner munspelet i skrivbordslådan och sköt den gröna mappen med alla ärendehandlingar längre in på bordsskivan så han fick plats att lägga upp benen. Han lutade sig tillbaka i kontorsstolen och stirrade ut över Larviksfjorden. Från sitt rum på tredje våningen i polishuset på Brandvaktsgate såg han de 8 kilometerna ut till Stavern. Och fina dagar som den här såg han ända ut till Svenner och fyren där. Fjorden var full av segelbåtar och motorbåtar och på badstränderna började det bli trångt. Kommissarien såg på klockan som hängde ovanför dörren. 2:50. Snart kunde han låsa dörren och gå på semester. Han fyllde kaffekoppen med den sista skvätten i bryggaren på fönsterbrädan och drog ur kontakten. Den gamla mockamastern hade precis som munspelet tillhört inventarierna ända sedan han fått jobbet på kriminalavdelningen för snart 18 år sedan. En resekatalog stack fram ur en bunt internpost och påminde Wisting om att han skulle överraska Ingrid med en resa för två till Rom för att fira deras 20-åriga bröllopsdag. Det magiska datumet låg bara 3 veckor fram i tiden, men han hade inte kommit sig för att boka än. Han letade på skrivbordsunderlägget efter lappen med direktnumret till tjejen på resebyrån, men blev avbruten när mobiltelefonen på skrivbordet gav ifrån sig 2 korta pip. Om han inte gissade alldeles fel var det ännu ett grovt skämt från Nils Hammer längre bort i korridoren. Han log brett när han såg att meddelandet var från dottern. I Prag, allt bra, Line. Då hade inte railkortet, som han till slut gått med på att hon skulle få köpa, tagit henne så långt i alla fall. Wisting tittade upp på klockan igen och konstaterade med en lätt uppgiven suck att den gick 1 minut för sakta jämfört med tiden som angavs på mobilen och 1 minut för fort jämfört med armbandsuret. Antingen måste han lära sig att ställa någon av dem, eller så fick han vänja sig vid att...